En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet av Aftonbladet Krim ska vi ta en närmare titt på fallet med 20-åriga Emma som försvann i Norrköping i somras. Och där ett gift par nu sitter häktade misstänkta för mord. Sen ska det också handla om det knivdåd i Borås i januari i år där en kvinna blev överfallen och knivhuggen av en 14-årig pojke. Och där Ku Klux Klan nu, enligt uppgifter, kan ha varit en inspiration. Det här är Aftonbladet Krim och jag heter Stefan Sundberg.
Vi vill bara att våran älskade Emma ska komma hem. Hon är en sån fantastisk underbar dotter och stora syster och en fantastisk vän till alla sina vänner.
Orden kommer från försvunna Emmas mamma som hon skickat till Aftonbladet för att beskriva sina känslor kring sin dotters försvinnande. Texten är inläst med en annan röst.
Vi älskar henne så extremt mycket och saknar henne. Så nu behöver vi bli en samlad hel familj igen. Så mitt mammahjärta blir helt och att hennes syskon också blir hela. Samt hennes vänner som också saknar henne jättemycket.
Ja, det var alltså i somras som 20-åriga Emma senast sågs eller hördes av. I augusti ringer hon sin mamma i vad som verkar vara ett helt normalt samtal. Men efter det så har det varit tyst. I december går Missing People ut med en efterlysning, men när det här avsnittet spelas in i början av mars 2025 har Emma fortfarande inte hittats. Senast hon sågs var just under sommaren i en småbåtshamn i Norrköping med en man. Men vem är den här mannen som Emma sågs tillsammans med? Och vad är deras koppling till varandra? Och vad har egentligen hänt med Emma?
Jag vet också att hon vill få komma hem igen väldigt mycket. Vi hoppas på att allmänheten hör av sig om man vet något eller sett något. Alla tips är bra.
Ja, Matilda Prea, du är reporter här på Aftonbladet och följer det här fallet. Och är ju den som också har haft kontakter med Emmas mamma. Och jag tänker att vi tar det här från början med att Emma då försvinner förra året. Ta oss tillbaka till den sommaren. Vad händer?
Ja, men det man vet är att Emma den 31 juli befinner sig på sin pojkväns båt i en småbåtshamn i Norrköping. Och någonting har fått hamnpersonal att reagera på de två och sen larmat polisen. Vi vet inte vad det är som har fått dem att reagera mer än att de ska ha betett sig märkligt. Och polisen kom och gjorde en kontroll och sen åkte pojkvännen och Emma därifrån. Vart vet vi inte. Och det är också då som Emmas mobil slutar fungera. Men bara ett par dagar senare, den 4 augusti, då ringer Emma till sin mamma från en annan mobil. Mamman har i efterhand sagt att samtalet var helt normalt och hon reagerade inte alls på det. Därefter är det helt tyst och ingen varken ser eller hör ifrån Emma igen.
Men vem är Emma? Vad vet vi om henne förutom att hon är 20 år och bor i Norrköping?
Men Emma är en helt vanlig tjej som beskrivs som väldigt omtyckt av sin familj och sina vänner. Hon bodde länge i Fagersta innan hon flyttade till Norrköping.
Mm. Hon försvinner då under sommaren där, men i december sen förra året så går Missing People ut med en efterlysning. Och då har det ju gått nästan ett halvår sen hon har försvunnit. Vet man varför det dröjer så länge innan hon faktiskt blir efterlyst?
Alltså ärligt talat så vet inte jag det, för polisen har inte gått ut med det. Men de säger att de har sina skäl, men de har liksom inte gått ut med vad det är.
Nej, men det finns ju då vittnesmål om att Emma då sätts tillsammans med en man i den här småbåtshamnen i Norrköping. Men vem är då den här mannen och vad är det man har sett enligt vittnesmålen?
Mm, det är ju en man i 30-årsåldern som Emma har en relation med. Och hur länge de har varit tillsammans, det är oklart, men det är inte en jätteny relation, vad jag har förstått det som. Men den här mannen lever samtidigt tillsammans med en fru som han har två små barn med. Han har också ett barn från ett annat förhållande. Vad de olika parterna vet om varandra, det är inte helt klart. Men han verkar ju ha levt något slags dubbelliv.
Mm.
Han är också tidigare dömd för en del brott. Bland annat grov kvinnofridskränkning av sin nuvarande fru. Han har vid flera tillfällen misshandlat henne både fysiskt och psykiskt.
Mm.
Men han satt i fängelse för det. Och efter han kom ut så dröjde det inte många månader innan han dömdes för olaga hot mot sin fru och djurplågeri mot hennes hund.
I november förra året så gör polisen en insats som man kan koppla till Emmas försvinnande. Vad är det som händer då?
Då hade polisen en insats i Norrköping där man använde chockgranater bland annat. Polisen var väldigt förtegen om insatsen men kunde senare gå ut med att de hade gripit ett gift par från Fagersta som häktades skäligen misstänkta för människorov av Emma då.
Mm. Och den ena i det här paret då, den här mannen du har pratat om, han är ju numera inte den enda häktade i det här fallet. En kvinna blev i fredags omhäktad och även mannens bror är häktad. Och den här kvinnan är alltså då hans fru?
Ja, det är hans fru som han då också har barn tillsammans med, som är samma person som han har utsatt för grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot. Och hon var först skäligen misstänkt för människorov men släpptes senare. Nu är hon istället häktad för grovt brott mot griftefriden och grovt skyddande av brottsling. Och det är även den här mannens bror.
Vad innebär det egentligen ett grovt brott mot griftefriden?
Det hette ju tidigare gravfridsbrott. Och det är väl i princip att man har skändat ett lik.
Mm.
Och mannen i 30-årsåldern som Emma hade ett förhållande med är nu misstänkt även för mord och 2 fall av grov misshandel. Ja, och alla 3 nekar ju till brott.
Mm. Och när vi spelar in det här avsnittet, det är den 6 mars 2025, och man har fortfarande då inte hittat Emma. Och i samband med häktningarna i fredag så uttalade sig åklagare Thomas Ramstedt till NT att det framkommit nya uppgifter. Och jag citerar honom här, citat, uppgifter som leder mot att hon inte lever, slutcitat. Vad är det för uppgifter?
Mm, slutsatsen som man kan dra av det här är ju att det har framkommit så pass mycket bevis att åklagaren inte längre tror att Emma är i livet och att de här 3 personerna ligger bakom det. Men vad det är för bevis än så länge är ju okänt. För man har inte heller hittat Emma. Hon är fortfarande försvunnen.
Och vad händer nu härnäst i det här fallet?
Ja, åklagare Thomas Ramstedt har tidigare sagt att det är mycket kvar att göra i utredningen. Dels då i form av tekniska undersökningar och förhör och så vidare. Samtidigt så letar man ju fortfarande aktivt efter Emma. Och åtalet gällande mordet på Emma, det ska vara väckt senast den 27 mars.
Mm, vi kommer såklart fortsätta följa det här fallet och vi har också försökt komma i kontakt med åklagare Thomas Ramstedt. Men han har inte gått att nå. Matilda Aprea, tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Och vi ska över till några kortnyheter, vad som hänt i veckan sedan senaste avsnittet. Den 15-åring som sköt ihjäl en gängledare i Gävle förra året dömdes i veckan till 14 år i fängelse. Det var i somras som gängledaren sköts ner utanför en nattklubb som var på väg att stänga. Och enligt utredningen avlossades minst 14 skott mot offret där även 2 andra personer träffades i samband med skjutningen. Pojken ska även utvisas från Sverige. I tingsrättens dom kan man läsa, citat, det har karaktär av en ren avrättning och framstår som alldeles särskilt hänsynslöst, slutcitat. Och i Fruängen i södra Stockholm skadades 2 tonårspojkar allvarligt i en skjutning i söndags kväll. Ytterligare en tonårspojke anhölls samma natt, misstänkt för att ha avlossat skotten. Och de 2 skottskadade personerna fördes till sjukhus med ambulans och ambulanshelikopter. Och på onsdagen avled den ena pojken av sina skador. Skottlossningen inträffade vid Fruängstorget och händelsen ska ha fångats på film. Idag torsdag när det här avsnittet spelas in har pojken som misstänks ha avlossat skotten häktats och är på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord. Idag torsdag föll också domen i det uppmärksammade fallet där 39-åriga Mikael Janicki sköts till döds framför ögonen på sin 12-åriga son i en gångtunnel i Skärholmen i sydvästra Stockholm. Det skedde i april 2024. Den 18-åring som stått åtalad för mordet döms till 14 års fängelse eftersom han vid tiden för brottet bara var 17 år. En person måste ha fyllt 18 för att dömas till livstid.
Och slutligen kan vi berätta om det internationella tillslag bland annat på tre adresser i Sverige där 273 personer i 19 länder misstänks ha spridit barnpornografi skapad med hjälp av AI. I Sverige hittar man de tre adresserna i Stockholm, i region Öst och i region Väst. Flera digitala enheter har tagits i beslag som polisen nu ska analysera. Och AI-genererad barnpornografi har ökat markant de senaste åren och det blir allt svårare att skilja vad som är digitalt skapat och vad som är verkliga människor. Men enligt svensk lag så kan det handla om barnpornografi även om det inte är verkliga personer i materialet. Nu över till det knivdåd som skedde i Borås i början av året. Det är den 4 januari när en kvinna i 50-årsåldern är ute och går med sin hund. Klockan är runt 17 och då hör hon någon som säger hej bakom henne. I Borås tidning berättar hon själv vad som händer sen. Kvinnans röst har vi illustrerat med hjälp av AI.
Sen får jag ett jättehårt slag i ryggen. Jag blir mest arg. Jag ser killen och undrar hur en sån liten kille kan slå så hårt. Jag ropar, men jag springer inte efter.
Fast där och då är det just ett slag hon tror att hon har fått. Det är först när hon kommer hem som hon inser att hon blöder från ett djupt sår.
Det gjorde så ont i ryggen. Det kändes som att någon slagit mig med en slägga.
Kvinnan förs till sjukhus och behöver opereras två gånger.
Jag är oerhört tacksam för att jag lever fortfarande. Man får försöka stanna vid den tanken och fokusera på det när det är jobbigt. Det är svårt, men det är det man får göra.
Amanda Hellsten, reporter här på Aftonbladet och som har rapporterat mycket om just det här fallet. Amanda, det är nu 2 månader ungefär sedan den här attacken i Borås ägde rum. Vad har hänt sedan dess?
Polisen utreder ju det här vidare. Det är ju en minderårig person som är misstänkt, så det är ju lite andra rutiner då. Den här personen kan ju till exempel inte sitta häktad. Men polisens utredning ser ju i princip likadan ut egentligen. I det här fallet har de kollat mycket på hans digitala spår, att de har gått in i hans mobil till exempel, eller dator också. Där de har försökt se vilka sidor han här killen var inne på, vilka chattgrupper han var aktiv i och så. Och i det här fallet verkar de också ha tagit hjälp av utländsk polis eller Europol, vilket de ofta gör när de vill ta sig in i olika chattgrupper och digitala plattformar på nätet då. Och det finns ju olika anledningar till det. Ibland har de den speciella kompetensen och i vissa fall kan det vara plattformar med utländsk koppling. Så i det här fallet är det ju mycket där som fokus har legat, vad vi vet. De kollar på de spåren på nätet helt enkelt.
Mm. Vad säger 14-åringen själv om det här förresten? Har han erkänt någonting eller vad?
Som vi förstått det har han väl till viss del erkänt. Nu har jag faktiskt inte tittat just på polisutredningen. I och med att den är pågående så vet man inte riktigt, man har inte kunnat ta del av förhör och liknande. Mm. Nej, men när jag tittar på den här domen gällande LVU då, så står det att man har varit orolig för pojken. Han har visat antisociala tendenser. Och de har också nämnt i den här domen då att han har varit inne på olika chattforum med väldigt olämpligt innehåll, skriver de då. Så det finns lite olika grupper där som de har sett att han har koppling till då.
Mm.
Och i den domen så verkar det som att pojken ändå till ganska stor del erkänner det här eller berättar om ganska mycket. Men det är ju också ett barn och de kan ju inte ställas till svars på samma sätt som en 15-årig person eller äldre då.
Just den här knivattacken då i Borås, den har ju kopplats till andra knivdåd.
Precis, för i det här knivdådet då så har man sett att pojken har varit inne på sidor som kopplas till olika satanistgrupper, till exempel 764 som det har pratats om en del. No Lives Matter också, som är någon slags rörelse på nätet då. Och liknande händelser inträffade i Hässelby i Stockholm förra året under sommaren och tidig höst då. Och i det fallet var det också en väldigt ung pojke, en 14-åring som misstänks ha varit inblandad i det. I och med att han också är mindreårig har han inte kunnat dömas, men polisen har slagit fast att det är den här 14-åringen i Hässelby som låg bakom de dåden. Och då var det i alla fall 2 olika då där han överföll personer i Hässelby, en kvinna och en äldre man då. Och båda de här dåden har delats på i olika chattgrupper och på nätet och så, där han visar hur han går till angrepp mot dem.
Som du säger, de här Hässelbydåren bland annat tros ju vara orkestrerade av, vad ska man säga, några av nätets mer ljusskygga organisationer och grupperingar som No Lives Matter och 764. Vi har haft ett tidigare avsnitt här av Aftonbladet Krim där vi har uppmärksammat dels det här, de här Hässelbydåren, men också de här organisationerna. Och då hade vi besök av Aftonbladets reporter Martin Palmborg. Han beskrev organisationerna så här.
Det är en typ av sektliknande internetrörelse som ursprungligen kommer från USA och de har en väldigt misantropisk världsbild. Och den här gruppen använder sig bland annat då av chattplattformen Discord som är ganska populär i gaming-sammanhang, men även social medieplattformen Telegram. Och de här medlemmarna då, de söker upp väldigt unga personer som ofta lider av psykisk ohälsa groomar dem helt enkelt. Och genom att då inledningsvis vara väldigt inkännande och sympatiska så vinner de då deras förtroende. Och sen så försöker de då få nakenbilder exempelvis på de här unga personerna. Och så fort de får det, då vänder det jättesnabbt. Och då börjar den här utpressningen då. Och det finns flera fall av unga pojkar och flickor som tvingats skada sig själva framför kameran under hot om att de här bilderna ska spridas. Och det finns även vittnesmål och människor som sett unga personer ta livet av sig själva under de här livesändningarna. Så att ja, det är verkligen, verkligen mörkt.
Amanda, och kopplingarna med de här organisationerna finns ju då också när det handlar om det här knivdådet i Borås.
Precis. Ursprungligen, ja, men som Martin sa då, så kommer ju det här från USA. Det är i alla fall där man har sett att många användare har varit aktiva och nämner de här olika grupperna i samband med olika, ja, men dåd eller planeringar och dåd och så. Och även då i Borås har man sett att den här pojken har varit, ja, men aktiv i sådana forum då. Och samma sak i Hässelby, och det här är lite återkommande. Det är inte bara de här två fallen man har sett i Sverige, utan det finns också andra fall med väldigt unga personer som verkar ha koppling till det här.
Mm. Ja, du säger att de här organisationerna har haft sin bas i USA. Sprider det sig här nu? Har de siktat in sig på Sverige? Kan vi se mer av det här, tror du?
Det verkar ju som att det i alla fall sprider sig, sen vart de siktar in sig än så länge är nog för tidigt att säga, men precis som med allt på nätet så sprids det ju väldigt snabbt, och i och med att det här kan vara ganska dolda, ja, men forum och så kanske vuxna inte riktigt har koll på allt det här på nätet på samma sätt som barn ofta har, de snappar ju upp saker väldigt fort. Och det man har sett är ju att det verkar vara fler och fler som ändå har kontakt med de här olika chattgrupperna på olika sätt. Och sen varför det sprider sig eller varför det just har tagit sig till Sverige är ju svårt att säga, men många barn här har ju, ja, men är ju ute på nätet.
Mm. Alltså det låter ju verkligen väldigt obehagligt här, utifrån att de ger sig på oskyldiga människor helt slumpmässigt. Det är något helt annat än till exempel gängkonflikterna.
Ja, men verkligen. Sen kanske kan finnas någon slags gängkoppling i något av de här fallen, men det är ingenting man har sett i alla fall, utan det här verkar vara ofta personer som kanske håller sig ganska isolerade, så kallade ensamvargar, eller ja, men unga personer som håller sig mycket hemma, kanske inte är så mycket i skolan eller så mycket med vänner då, och sen hamnar i de här mörka forumen då, där de hetsas, ja, men ta del av väldigt, ja, men våldsamt innehåll, och det finns ju mycket, ja, men inte bara våld utan det är mycket sexuellt innehåll, barn som blir utnyttjade och liknande, som de här barnen då ja, men exponeras för, samtidigt som de kanske mest sitter hemma framför datorn eller hemma med mobilen då, inte har så mycket socialt umgänge utanför det här.
Är det specifikt att man ger sig på slumpmässiga människor, eller kan man se andra yttringar i den här typen av dåd, så att säga? Eller?
Ja, det verkar absolut som att det kan finnas andra yttringar också. Som sagt kommer ju det här ursprungligen från USA, och där har man till exempel sett att en del personer som har hotat om att begå skolskjutningar eller kanske till och med har gjort det, har också haft kopplingar till de här grupperna. Och nu faktiskt senaste veckorna här i Sverige efter massskjutningen i Örebro, så har polisen sett att personer, barn då, med kopplingar till de här grupperna också börjar hota om att begå till exempel skoldåd och skjutningar på olika skolor. Jag pratar med källor här i Stockholm som har sagt att senaste veckorna så har hoten mot skolor ökat jättemycket. Och i ett av de här fallen så tittade jag på, då hade de tagit in en person som hade skickat de här hoten då. Och jag tittade på vem den här killen var, en ung tonåring då. Och såg att han i tidigare domar har haft kopplingar till exempel 764. Så det verkar ju som att det här kan tas uttryck på många olika sätt. Dels är de här överfallen som ja, men de hoppar på oskyldiga ja, men personer som de bara råkar passera förbi. Men det finns också de här andra som ja, men kanske riktar in sig på skolor då.
Mm. Och apropå de här organisationerna, du har ju rapporterat om att just i det här fallet i Borås så kan man lägga till ytterligare en organisation.
Ja, precis. I den artikeln jag har skrivit om det så nämnde jag KKK. Det är ju en högerextrem rörelse kan man väl säga, som har sitt ursprung i USA, sydstaterna där redan på, tror jag var 1840 eller 50-talet. Så det är ju en rörelse som har funnits väldigt länge då. Också antisociala, våldsamma, ofta rasistiska förknippas det ju med och våldsamma då. Det finns mycket mord och liknande som kan kopplas till den grupperingen. Och det man har sett i fallet i Borås, som man har tittat i pojkens ja, men, telefoner och hans digitala spår, så har man sett att det finns kopplingar också till exempel KKK. De har också sett kopplingar till andra extremhögergrupper då, eller högerextrema terroristgrupper. Och det här är ju också någonting som Säpo har varnat för, inte i det här specifika fallet, men allmänt att högerextrem terrorism är ett hot just nu i samhället.
Men just det här med KKK, Ku Klux Klan, alltså, är det någonting som har dykt upp plötsligt som man inte har sett?
Det är nog första gången jag ser det i alla fall, och det här har jag tagit del av tack vare egentligen källor. Det här är ju inte en offentlig utredning än, utan det är källor som har berättat det här för mig, att det finns också misstankar om att pojkarna har haft kontakt med sådana grupperingar. Och som med mycket annat på nätet så går ju väldigt mycket in i varann. Om en högerextrem rörelse är aktiv kanske de får kontakt med andra, och det är väl svårt att se egentligen vem som styr vad kanske, men många av de som har ett intresse för 764 kanske också har ett intresse för ja, men, Ku Klux Klan och deras ideologi också. Sen är det väl svårt att se om någon tillhör en vissa av de här grupperingarna, men det de har sett i Boråsfallet i alla fall är att det finns kopplingar även till ja, men, KKK-rörelsen till exempel.
Som Martin Palmborg sa förut här i City, så handlar det mycket om grooming av unga personer som är som anses då vara lätta targets för dem så att säga. Vet man någonting i det här fallet, Boråsfallet, om han, den här pojken har blivit groomad?
Det verkar faktiskt som att det är precis det som har hänt i det här fallet. Polisen har sett hur det finns en person som verkar befinna sig i Sverige som ja, men har hetsat på den här pojken helt enkelt. Och även har tagit åt sig äran, om man nu kan kalla det det. Men personer har på sätt och vis tagit på sig det här dådet också och skrivit i olika forum att ja, men jag har också varit delaktig i det här. Vi är två stycken som är skyldiga. Och det verkar som att han har instruerat pojken om ja, men vad han ska göra, hur han ska begå det här dådet och även vilken typ av kniv han ska använda när han attackerar kvinnan i Borås. Och så har man ju sett att det var i många av de här fallen, även Hässelby, att det finns andra som hetsar på de här barnen. Hur gamla de andra personerna är vet man inte riktigt i alla fall, men ofta är det ju äldre personer som ja, men hotar, hetsar, utnyttjar de här barnen och ja, men på olika sätt tvingar dem att begå dåden eller hetsar dem att begå dåden. Och vem den här personen är som har hetsat eller groomat pojken i Borås vet man inte riktigt än, men det är ju såklart någonting polisen jobbar på och ja, men försöker få fram mer om.
När det gäller Hässelby-knivattackerna så filmades ju de och lades ut, och så även i Boråsfallet. Vad ser man i de här filmerna?
Det som är ja, men, ganska likt i alla de här fallen är att man kan se hur en person ja, men, antingen attackerar offret eller vad man ska kalla det, hur de kanske filmar sig själv innan när de är maskerade eller filmar ner mot sina händer de håller i kniven då. Och i vissa fall har de också filmat när själva attacken sker. Och det här filmas ju ofta, alltså det livesänds ju ibland i vissa av de här forumen, så folk har ju kunnat se det i realtid i vissa fall, kunnat kommentera, heja på eller ja, men hetsa personen då.
Ja, just det här att filma sina då, alltså vad använder man videofilmerna till, eller vad är syftet?
Det finns nog lite olika syften egentligen, men det är väl det är väl framförallt för att kunna visa att titta, jag har gjort det här, att det finns kanske någon slags stolthet i det. Sen vet man ju inte om barnen kanske har blivit hotade att göra det här innan och ja, men tvingats lägga upp det. Att så här, ja, men om ni inte visar det här, då kommer det här och det här hända. Det vet man ju inte riktigt vad syftet alltid är, men med tanke på vilket material som sprids i de här grupperna och hur man uppmuntrar till våld och ja, men den typen av brott, så är det väl någonting man verkligen vill visa upp då. Titta, jag kunde faktiskt genomföra det här. Mm. Men som sagt, vad syftet är väl olika från person till person. Men det är ju någonting man har sett i många av de här fallen också utomlands, att det här materialet delas mellan användarna.
Mm. Ja, men om vi tittar framåt på Boråsfallet här, vad händer?
Utredningen pågår ju fortfarande och det är ju som sagt en minderårig person som misstänks för det här. Personen är inte straffmyndig än. Så det är ju en lite annorlunda process. Vi får väl se om åklagaren kommer väcka bevistalan, som det kallas när personerna är minderåriga. Och det är ju för att slå fast skuldfrågan om personen har gjort det eller inte, men de kan ju inte få en en rättslig påföljd då. Samtidigt har ju den här parallella utredningen hos socialtjänsten pågått där pojken redan har fått LVU. Och det är väl framförallt den typen av insatser man kan ge yngre barn som inte är straffmyndiga. De kan ju inte få till exempel fängelse eller liknande, men kan få LVU då. Så vi får se vad som händer när åklagaren bestämmer att det här fallet är utrett nu och man kan slå fast att pojken har gjort det här eller inte. Så vi får se helt enkelt när det kommer då. Och sen får man ju bara fortsätta följa de andra fallen också. Det här är ju eventuellt någonting som växer i Sverige. Vi får se om det kommer fler liknande dåd nu.
Mm. Amanda Hellsten, tack så mycket för att du besökte Aftonbladet Krim.
Tack!
Och vill du veta mer om överfallen i Hässelby, så lyssna gärna på Aftonbladet Krims tidigare avsnitt som heter just Knivattacken i Hässelby. Du hittar det avsnittet i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. Jag heter Stefan Sundberg och har du tips eller vill komma i kontakt med Aftonbladet Krim, mejla stefan.sundberg@aftonbladet.se. Det var allt för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.